Idag så ska jag predika över ett ämne som jag faktiskt aldrig har gjort förut. Men det var så här för det var nog ett par månader sedan, så sa Kristoffer så här till mig: Anders, jag skulle vilja att du predikar över en rubrik som är ungefär, sa han då, motståndskraftiga kristna. Så jag har gått och haft det med mig, det i mina tankar. Och igår satt jag egentligen hela dagen nästan och satt och försökte att skriva ner de här tankarna lite grann och få någon struktur på det eller ordning på det. Och det är ju så här, va, att vi kan väl be förresten en gång till, är det okej? Okay? Så att jag kommer att dela några tankar som jag tror Gud har gett mig. Du får ju pröva det naturligtvis. Men att jag kommer att dela några tankar som kanske vrider om vissa bitar i dig. Så därför så behöver vi be att vi är öppna för vad Gud vill säga. Och Charlotte, hon bad innan gudstjänsten här en sån fantastisk bön som att var prick. Hon bad att vi skulle vara mjuka i våra hjärtan och att vi får lägga av allt utav högmod. Att vi försöker att ta Guds plats alltså. Så vi tackar dig, Herre, för att vi får fira gudstjänst. Vi tackar dig för att vi får närma oss ditt ord, Herre, med öppna hjärtan. Jag tackar dig, Herre, för att du vill skala av allt det här i våra liv som vi står i vägen för det du vill göra. Tackar dig för att du ser oss som de vi är. Jag tackar dig för att du också vill bruka våra liv, Herre, som vittnesbörd och som bärare av ditt evangelium i den världen vi lever. Tackar dig för var och en av oss som sitter i det här rummet just nu. Tackar dig för att du ger oss modet här att våga sänka våra axlar. Våga närma oss dig. Våga söka din vilja. Utifrån vissheten att du aldrig våldför dig på någon av oss. Utifrån vissheten att du talar egentligen det som redan finns i våra hjärtan. Och upplivar det som vi har i våra hjärtan. Så tack, helige Ande, för att du verkar i och genom oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Så här, jag vet inte om du har tänkt så här, men ibland. Jag har tänkt många gånger att vi bekänner ofta saker. Men vi lever inte det vi bekänner. Du vet att vi har ju en trosbekännelse som vi ibland läser här i vår kyrka, att vi tror på Gud Fader allsmäktig. Allsmäktig. Det är starkt då. Agerar vi som om man vore allsmäktig? Eller är det så att vi agerar som om han inte är det? Och det finns många sådana här bekännelser. Vi har bekänt många saker i vår lovprisning och när vi har lovsjungit. Och det är väldigt starka bekännelser ofta. Du är det enda för mig. Ja, är han det då? När det blir skarpt läge. Det där tål att våga reflektera över. Och det är inte farligt att inse att det inte är så. Jag kommer att röra vid det här nu en del. Det farliga är om du tror att du är Gud, för då är det precis det som Charlotte bad. Då är det högmod. Då har du tagit hans plats eller försöker att ta. Du kan ju inte göra det. Men du kanske har försökt göra det. Och en grund i det här för att leva ett motståndskraftigt liv. För att varför jag tror Kristoffer lyfter den här rubriken, det är för att vi ser idag i vår värld väldigt mycket kristna syskon som agerar utifrån vad som sker runt omkring, utifrån rädslor, fruktan, en osäkerhet på att Gud är allsmäktig. Och man skulle kunna sammanfatta det i många gånger, i vissa fall i panik, oro, ofrid, rädsla är kanske samma sak. Och så här. Men då vill Gud komma och lägga ner en stabilitet i dig. En motståndskraft i dig. Inte för att du är så duktig, inte för att du har gjort så mycket rätt, utan för att han är allsmäktig Gud. Är du med mig? Och då tänker jag, första fundamentet, det är att kraften kommer inte ifrån mig, utan ifrån Gud. Gud klarar sig faktiskt utan dig och mig. För han skapade den här jorden, han sände Jesus inte på grund av dig och mig, vad vi har gjort. Men ibland tror vi att vi blir så viktiga så att Gud måste ha dig och mig för att han ska kunna vara allsmäktig. Och där är högmodet. För han är allsmäktig i sin natur. Och du och jag kan bejaka det, och du och jag kan leva i det. Men tro inte att hans makt blir större för att du gör vissa grejer. Då vore det inte mycket till Gud att bygga sitt liv på. Vet du. Men ibland agerar vi som om det vore så. Och det är därför Gud vill vrida om i oss. Och jag tänkte, det finns ju så mycket, jag har många bibelord, jag får se hur många jag kommer att läsa här idag. Men jag tänker, det är så mycket som talar i ordet om att kraften kommer ifrån Gud och att det inte är genom dig och mig som hans kraft kommer. Alltså det finns ett beroendeförhållande ifrån Gud. Jag är beroende av Gud. Du är beroende av Gud. Allt ifrån att ta emot Jesus Kristus som din Herre och Frälsare. Precis som Anders bad, att komma innanför förlåten ända fram till Fadern. Det är också bara tack vare Gud som han sände sin heliga ande till jorden. Det är inte din och min förtjänst. Som en hjälpare. Som en fridsförste. Och allt det som han är. Och då, vi kan läsa några, jag ska bara läsa några ord. I Ordspråksboken läser vi så här, 3 och 5 och 6. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Då kan man ju tänka, ska jag inte tänka alls? Jo, du ska tänka. Men du ska komma ihåg att din tanke är inte Gud. Och ibland kan vår tanke snurra till det så att vi blir galna i huvudet. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna. Och då kommer det som du har hört mig säga många gånger. Om jag ser mitt kristna liv som någonting jag gör på min fritid. Någonting som jag gör vid sidan om mitt vanliga liv. Om jag på något vis har fragmenterat upp livet. Det kristna livet och det andra livet. Då missar jag det här. För Gud är intresserad av hela ditt liv. Och du har bara fått ett helt liv. Och i det är det han vill verka genom. Saltaren, min hjälp kommer från Herren. Han som har gjort himmel och jord. Mose, vet du, när de skulle gå över Röda havet, det var inte lätt. Det gick inte att förstå med huvudet hur det skulle gå till. Eller hur? Då säger Mose genom Moses, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning eller räddning som Herren idag ska ge er. Herren ska strida för er. Och ni ska faktiskt hålla er stilla. Det där, vet du. Herren ska strida för oss. Och det gjorde han för och gör för Israels folk, för sitt folk. Och det gör han för sin församling. Men ibland tror det att det är du och jag som behöver strida för församlingen. Men han strider för församlingen. Det betyder inte att inte jag ska stå upp och försvara tron. Det handlar inte om det. Men det är Guds församling. Och han strider för sin församling. Jag tror det, utan att förminska sig eller se ner på sig, det ska vi inte göra. Men det är så väldigt lätt att sätta sig själv på Guds plats i olika situationer. Och det tror jag Gud vill bara skala av oss nu. Du vet, det här är ett ord som har fått betyda mycket för mig. andra Korintierbrevet 12 där Paulus vill bli av med sin svaghet. Men hur Gud svarar honom att min kraft fullkomnas i din svaghet. Och Paulus liv förvandlas och han säger, då vill jag istället berömma mig av min svaghet. För jag vill att din kraft ska vila över mig. Är du rädd för svaghet? Som människa är vi det. Eller hur? Det är inte så ofta vi säger att vi är svaga. Däremot kan vi säga vad bra vi är. Vad mycket vi har gjort. Och vad mycket vi betyder för andra. Men att säga att vi är svaga. Det är inte riktigt lika högt flaggstång. Men för Gud är svagheten. Den mänskliga svagheten. En bra utgångspunkt för att hans kraft ska kunna verka. Så förringa inte och var inte rädd för att visa att du är svag. Ibland har vi nästan trott att svaghet är något negativt. Men det är inte det för Gud. Inte vad jag kan se när jag läser mitt ord. I honom är vi starka. Det är en annan sak. Eller hur? Mm. Ja. Och detta här, så den här grunden är liksom att kraften kommer inte ifrån mig utan ifrån Gud. Det behöver vi ha som ett fundament för att kunna vara motståndskraftiga mot allt som blåser och kommer emot oss. Och sen då tänker jag så här att det är två saker som lätt får våra liv i gungning. Det är rädsla och oro. Har du varit rädd någon gång? Ja. Har du varit orolig någon gång? Ja. Jag svarar åt dig för jag vet, annars skulle du säga något annat och du är en lögnare. Inklusive jag själv. För det är vi som människor ibland. Och du vet att rädsla och oro, det är inget problem. Om vi inte förnekar det. Har du någon gång förnekat att du är orolig för att du ska framstå i en bättre dager? Kanske kan ha hänt någon av oss. Problemet är alltså inte rädslan och oron utan problemet är vad vi gör med den. Det fanns, han är väl hemma hos Herren nu, en munk som heter Stinnisen, känner du till kanske, Wilfrid Stinnisen. Han sa så här om synden. Och det gäller även rädslan tror jag och oron. Att han sa om synden så här. Synden är inget problem för människan. För bara vi vet vad vi ska göra med den. Då för den oss närmare Gud. Det är stort. Oron och frid och rädslan är inget problem. Om jag vet vad jag ska göra med den. Om jag ska försöka härbärgera den själv. Då bryter den ner. Men när jag ger den till Gud, då händer någonting. Jesus säger så här, min frid ger jag er. Eller hur? Inte en sån som världen ger. Vi läser ofta i psalm 23, till och med om jag vandrar i dödsskuggans dal, så behöver jag inte frukta något ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. I Ordspråksboken läser vi, Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Jesaja kan vi läsa, frukta inte ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Hebreerbrevet kan vi läsa, Hebreerbrevet 6. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi tryckt ett säkert själens ankare som når innanför förlåten. Vad är det för hopp? Det är hoppet i evangeliet. Hoppet i att vi har en evighet tillsammans med Jesus. Du vet ju, Paulus säger att det lidandet här, det väger lätt i förhållande till det hopp. Här på jorden är det besvärligt ibland. Men det finns någonting vi har att se fram emot. Så att rädsla och oro, var inte rädd för det. Men glöm aldrig vad du ska göra av det någonstans. Jag har tidigare sagt någon gång den här bilden som jag tycker är så, den är talande för oss kristna ibland. Fast den inte alls är det. Den sker på en flygplats när Lasse Åberg ska flyga till Mallorca eller var det han flyger. Men att han var jätterädd att flyga. Men han vågade ju inte erkänna det. Då gick han till en sån där terapeut som skulle hjälpa honom och säga sig, jag är inte rädd. Jag är inte rädd. Och så står han där inne på den här toaletten, om jag inte minns fel det var, va? Och så sträcker han ut händerna så här och säger, jag är inte rädd. Jag är inte rädd. Ibland agerar du och jag så som kristna. Istället för att säga, jag är jätterädd. Och så ger jag det till Gud. Och då tror vi kanske i vår iver, om jag står och säger så, jag är inte rädd, så ger det ett gott intryck till människor att Gud är stor. Men jag tror att det ger ett större intryck på människor och säger, jag är faktiskt rädd men jag vänder mig till Gud. Ja, grunden att kraften kommer från Gud. Inget problem med rädslor och oro för att leva ett stabilt liv om vi vet vad vi ska göra med det. Den tredje lilla området då, det är det här kontrollbehovet i dig och mig som människor. Att kontrollbehovet i oss hindrar oss att lita på Gud. Och där kommer kontrollbehovet, har ju många gånger, det har ju många grunder naturligtvis, men en grund är ju att vi inte litar på Gud. Utan att Gud blir någon form av, ja, egentligen är det att vi litar inte på Gud, utan vi måste fixa till det själva. Och då är vi ju någon, då är ju någon form av högmod i det. Att vi tar den, försöker att ta den platsen som bara Gud kan göra. Och det där landar ju i båda de andra områdena, både detta med grunden, vad grunden är, att det är Gud bara. Va? Alltså det, vi kan läsa i första Korinthierbrevet att ingen annan grund kan läggas än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Och det är lätt att läsa kanske. Lever vi så? Ja, får vi fråga mig då, så får du fråga dig. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Kan vi läsa? Det är en av anledningarna till att när vi sitter i samtal med människor så ska vi alltid peka på Jesus och Gud. Inte på oss själva. Vi ska aldrig knyta människor till oss själva på ett felaktigt sätt. Det blir aldrig bra. Det vänds ofta till något negativt. För förr eller senare blir den personen besviken på mig. För jag är människa. Men jag pekar på Gud. För det är bara han som är Gud. Det står i Psaltaren 118 det här. Att det är bättre att ta sig. Det står på många ställen i Psaltaren. Lita inte på förstar, står det. Och så vidare. Utan lite förtrösta på Gud. Så det här kontrollbehovet, det kan bli ett gissel för oss. Och det är lite olika hur vi är som människor. Vissa av oss människor, vi kan ju då upplevas som naiva. Att du bryr dig inte något vad som ska hända. Oansvarighet. Och någon annan kontrollerar så till den milda grad så att det finns liksom ingen gräns. Och då är det ju lätt att tänka så här, ska jag inte bry mig om då? Ska jag inte ta ansvar? Jo, du ska ta ansvar, jag ska ta ansvar. Men alltihop behöver vila på att och landa i att det är Gud som är Gud. Det är någonstans, jag kommer tillbaka till det hela tiden, för att få ett motståndskraftigt liv. Eller ett motstånd, jag vet inte om det är rätt ord, men ett stabilt, bli fast i sin tro. I sin övertygelse, då måste jag hela tiden landa på Gud. Så fort jag försöker att landa på någon människa eller på mig själv, då brister det på något vis. Va? Och du, för mig personligen så har det ju varit att den andra bibelversen jag lärde mig utantill som nykristen, Det är den som har varit ett fundament för mig. Och det är det som du kan läsa i Galaterbrevet 2, där det står 2:20 och framåt, att nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det livet jag lever i tro på honom, det lever jag. Alltså, min identitet är inte Anders, min identitet är inte fristadare, min identitet är Kristus. Sen heter jag Anders, jag tillhör församlingen Fristaden som jag älskar. Men min identitet är Kristus. Det där har jag insåg jag inte då, men det har jag insett mer och mer. Att det ordet, att det fick uppenbaras i mitt inre, ifrån här till här. Det har varit gett mitt liv en stabilitet. För då är det inte vad jag gör som skapar mig värde. Det är inte en titel som skapar mig värde. Det är inte, utan värdet är i Kristus har jag mitt värde. Sen har han kallat mig, har han lagt ner gåvor i mig, precis som han har gjort i dig. Men mitt värde är i Kristus. Och ibland, vilket är väldigt lätt, vi lever ju i en tid, kanske det har vi gjort ganska länge på den här jorden, så det är inget nytt, men att värdet ligger i vad jag gör mer än i vad jag är. Därför brukar jag säga så här, jag brister väl naturligtvis det, men jag ska försöka att inte berätta själv vad jag gör så bra, utan om andra säger det är det mycket bättre. Alltså, jag behöver inte framhäva min egen förträfflighet, utan låt i så fall, om det nu skulle finnas något förträffligt område i Anders, så får någon annan göra det. För just det här, det är så lätt att vi på något vis, att det tippar över annars. Därför är det viktigt att uppmuntra varandra, att tala väl till varandra, för att ha en gemenskap där vi bygger upp varandra. Så att, alltså, att få ett stabilt kristet liv, det landar ju hela tiden i att ingen annan grund kan läggas. Och det där är svårt för oss människor. Det är jättesvårt för oss människor. Och det krävs ett mirakel kontinuerligt, skulle jag vilja säga. Att vi kan leva i att mitt värde bara är i det jag är. Människa skapad av Gud till hans avbild. Det där är ju en orsak till att så många människor, när man inte längre har någon uppgift, då har jag på något vis tappat värdet. Att man är rädd för att bli gammal, för då kan jag inte längre göra. Jag tror att Gud vill använda våra liv i varje årstid av livet. Både när jag kan bara springa fort, när jag kan springa långsammare, när jag inte längre orkar springa. Men det handlar inte om mitt värde, utan det handlar om att det är olika årstider i livet. Men om mitt värde sitter i att jag kan springa fort, då blir jag till sist patetisk. För då blir jag som jag nu, då är 70 år om några veckor. Alltså och jag tror fortfarande att jag är tonåring. Ibland kan vi möta sådana människor. Att man beter sig, man är 70 eller 60 eller vad man nu kan vara. 70 säger jag nu eftersom jag talar i egen sak då. Att man är 70 år och så beter man sig som om man vore en tonåring. Eller försöker, det blir bara pinsamt egentligen. Men istället för att, nu är jag 70, jag är tacksam till Gud att jag får leva idag. Och jag får ge det jag kan göra idag. Jag springer inte lika fort. Jag är inte lika vad det nu är. Men det är inte att mitt värde minskar. Och där tror jag Gud vill lägga ner någonting i dig. För det skapar också en vila i ditt och mitt liv. Det är ingen årstid i livet som är mindre värd. Det är ingen årstid i livet som inte Gud kan och vill använda. Däremot ser årstiderna olika ut, precis som de fysiska årstiderna. Det är inte sommar på vintern, och även om det håller på att vrida på lite nu kanske. Men att det är inte, det är liksom olika årstider. Och de ställer vi inte emot vartannat. Utan någonstans så är jag där jag befinner mig. Ibland jag har fått frågan, så länge så fick jag frågan: tycker du inte det är jobbigt att bli gammal? Nej, jag tycker inte att det är jobbigt att bli gammal. Jag kan inte säga att jag tycker det. Det får väl Karin intyga om hon upplever att jag tycker att jag är gammal. Jag hör sämre och jag är stel i kroppen. Men jag tycker inte det är jobbigt att bli gammal. Jag tycker inte det. Jag är glad att jag orkar göra det jag kan göra. Och sen är jag inte likadan som jag var när jag var 25 eller 30 eller 40 eller 50. Men det är väl okej. För jag är ju där jag befinner mig. Och där tror jag Gud vill uppmuntra dig i. Att vara där du är. Och tjäna Herren där du är. Och du behöver inte känna det som ett nederlag. För att du inte längre kan det. Eller orkar det. Eller har den anställning. Förstår du? Alltså, det är så lätt att vi bygger vår trygghet på andra saker. Än det som Gud vill bygga. Bygga våra liv på honom. Hur närmar vi oss slutet här? Det är en grej till här som jag inte visste om, men jag tror jag nämner det. För att det är någonting som jag tror ibland slår mot oss. Jag brukar säga så här att vi i Sverige och i västvärlden, vi har på något vis formulerat en välfärdskristendom som inte är stabil. Alltså det är ungefär som att vi tycker att svårigheter, förföljelse, lidande, det är något onaturligt. Och vad läser du det i den här boken? Nej, det kan du inte hitta på den sidan. Eller på den sidan eller någon sida. Men vi har på något vis skapat en kristen tro som vi tror på något vis ska vara fria ifrån det här svåra. Och, drar vi det lite vidare så är det ju ett hån emot alla våra kristna syskon som lever under dödshot, under förföljelse. Skulle de vara mindre välsignade? Skulle de vara mindre rätt inför Gud? Eller? Nej. Och du vet det som fick mig att reagera över det här. Det var för ett antal år sedan nu. Nere i Sinai, satt och pratade med en jag vet inte om han var någon kyrko eller biskop, i den koptiska kyrkan. Och då hade det varit sprängningar där. Detta har du hört, en del har hört det. Då hade man sprängt kyrkor, flera av hans vänner hade blivit dödade. Flera av kyrkor hade blivit var grus. Och när vi träffades så vi fick inte ta kort. Då vi skulle vara lite för oss själva, för det fanns liksom. Men när jag ställde frågan till honom så här: hur vill du jag ska be när vi kommer hem till Sverige? Då hade den här välfärdskristendomen sagt: låt oss slippa förföljelsen. Vet du vad han sa? Be att vi kan presentera Jesus för de här människorna som vi möter. Det satte någonting i knäppt Anders på näsan. Det betyder inte att inte Gud bryr sig om oss som lever i den här världen. Men jag tror vi behöver kanske ändra vårt fokus lite grann. Det är så lätt att vi blir så fokuserade på vad det nu är. Jag vill inte ta exempel för då kan jag trampa någon på tårna. Men det är så lätt att vi på något vis har fokus på det här att välfärdskristendom. Som inte är den tro som evangeliet presenterar. Vi tror ju att alla utav apostlarna förutom Johannes fick lyda martyrdöden. Skulle de inte varit då rätt inför Gud? Förstår du? Hur många utav våra trossyskon har inte blivit dödade för sin tro? Skulle det ha varit brist på välsignelse? Nej. Skulle det ha varit brist på tro på Gud? Nej. Men ibland lever vi som om det vore det. Och det kan bli lite jobbigt. Paulus säger så här: jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Vi behöver inte söka lidandet, men vi behöver heller inte vara rädda för det. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek, säger Paulus. Ty jag är viss om att varken död eller liv, änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter eller höjder eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Romarbrevet 8:38 och framåt. Ingenting kan skilja dig ifrån Guds kärlek. För hans kärlek är konstant på dig. Sen kan du vända dig emot den och bejaka den. Så, Gud, hjälp oss att leva liv som är värdigt dig. Hjälp oss att våga förtrösta och lita på dig. Herre, hjälp oss att vara ärliga inför dig, men också inför varandra. Herre, hjälp oss och förlåt oss alla gånger vi har handlat utifrån högmod. Herre, hjälp oss och förlåt oss alla gånger vi kanske har presenterat dig som lösningen på att livet är jobbigt. Herre, hjälp oss. Förbarma dig över oss. Jag tackar dig, Herre, för att du har kallat oss. Du har kallat din församling att vara ljus. Du har kallat din församling att bära hoppet. Förtröstan på dig. Du som är så mycket större än vad vi är. Jag tackar dig, Herre, för att du ger oss mod att våga lägga ner våra egna käpphästar som kanske står i vägen för vad du vill göra. Jag tackar dig, Herre, för att du känner var en av oss i det här rummet. Du ser vad det är vi brottas med och det som vi är glada över. Jag tackar dig för att du bara vill ge oss modet att våga lägga allt framför korset. Tackar dig för att du kommer aldrig och pekar finger, utan du lyfter upp. Jag tackar dig, Herre, för att de som är rädda eller oroliga utav oss, att du bara vill komma med din frid. Ingenting som vi kan förstå hur det ska gå till. Men vi tackar dig för ditt mirakel. För du är Gud. Allsmäktig Gud, evig fader och fridsfursten. Jag tackar, Herre, att du ger oss mod att våga förtrösta, tro på dig. Tro på dig som den du säger att du är i ditt ord. Och jag ber, Herre, att för min egen del, jag ber för var en av oss som är här i rummet, att det ska få uppenbaras, ska få gå ifrån förstånd, tanke, huvudkunskap till hjärtats liv. Vi vet att det är bara du som kan göra det. Men ge oss modet att våga lägga ner, att vi själva ska fixa till och istället ta emot från dig. Du som är en god fader. Jag ber också att du hjälper oss att inte förlita oss på våra egna erfarenheter och vad vi har varit med om och vad vi tror att vi vet, utan förlita oss på dig. Du som är Gud, allsmäktig Gud. Tackar dig, Herre, för din välsignelse var och en här inne. Tackar dig, Herre, för att du bara vill lyfta upp oss. Att du vill hjälpa oss här att kunna leva äkta liv. Liv som är på riktigt. Liv som är i beroende av dig. Men också i beroende av varandra. I gemenskapen. Tacka dig Herre för att vi får bära ditt evangelium ut i en mörk värld. Att vi får bära ditt evangelium till människor vi möter. Tacka dig helige Ande för att du är vår hjälpare. Du är den som påminner oss om vilka vi är i dig. Men du påminner också om vem du är i oss. Prisar och lovar dig. I Jesu namn. Amen. Om det är någon här utav er. Om det finns någon. Behöver inte, jag tänker inte att du ska behöva komma fram om du inte gärna vill det. Men det är inte det viktiga. Men när jag har suttit och förberett mig så. Jag skrev en mening här. Alltså att vi ska be för att förtröstan. Och tro, jag definierar ungefär samma sak, förtröstan eller tro. Att lita på att den allsmäktige guden får uppenbaras i ditt och mitt hjärta. Alltså att det inte bara blir att jag vet, utan att det blir att jag lever. Det har liksom kommit tillbaka till, men du får ju pröva det naturligtvis. Men jag skulle ändå vilja erbjuda. Och du behöver inte förstå hur det ska gå till. Utan du får lita på att Gud vill lägga ner den här förtröstan, den här tron i ditt hjärta på att han är den han säger att han är. Kan vi inte göra så? Vi tar en stund där vi bara är. Var stilla inför Herren. Vill du ha hjälp i bön så finns Niklas, jag eller någon annan du har förtroende för. Så att vi får be att din tro och din förtröstan på Herren inte bara blir ord utan liv. Jag säger inte att det inte är det. Men jag tror bara att Gud vill förnya någonting i några utav oss.